I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Varmt välkomna till Damallsvenska podden. Det är onsdag inspelande stund. Vi har hunnit smälta intrycken från helgens omgång, uppdelat på 3 dagar, dessutom den näst sista i ordningen. Makoto Asara heter jag, sitter ensam här i poddstudion för att Anna Rydén är ute på vift igen. Föga förvånande, ja. Får man väl säga.
Ja, jag har lite svårt att sitta still. Så får det vara ibland.
Vart är du nu?
Just nu så är jag faktiskt i Växjö och mellanlandar. Jag har en liten tripp här nere i södra Sverige med dels då guldmålningen som vi gjorde i måndags efter FC Rosengårds seger mot Eskilstuna. Och så ska jag göra lite mer jobb som väntar och som vi kommer kunna se på Sportbladet framöver, även inför galan som ju väntar. Så att, ja, det är fullt upp.
Ja, om ni inte har sett bilderna från den här guldmålningen eller videon, så rekommenderar jag er starkt att klicka er in på sajten och se. Alltså den där bilden som av vår fotograf Pontus Orre som var med i Anna, som med när Olivia Skog är guldmålad och står och slår det där volleyskottet. Jag tycker den är helt fantastisk alltså. Otroligt häftig guldfotografering. Men någon där, vi har ju även en gäst med oss, eller gäst och gäst, Per Lagerström, expert i våra sändningar vanligtvis. Välkommen tillbaka.
Ja, men tack, trevligt att få förnyat förtroende även här i podden.
Förnyat förtroende. Ja, du sett mycket av matcherna här i helgen?
Ja, men det har jag gjort. Det är ju det som är, egentligen gillar jag att alla matcher är på en gång. Men fördelen är de utspridda, då kan man ju faktiskt sitta och se fler matcher när man är på plats och kommenterar någon. Så att, det har jag gjort.
Ja, vi sågs ju där på Kanalplan när Hammarby hade sin sista hemmamatch för säsongen. Mötte ju Linköping där, en match vi kommer in på. Men jag tänker att vi börjar ändå i Skåne vid guldfirandet där FC Rosengård, ja, med pompa och ståt fick, ja, tacka hemma publiken, fira det här guldet som väntade till landslagsuppehåll på att få fira. Ja, det var feststämning antar jag, Anna.
Det kan man säga. Jag tycker också det var roligt med perspektiven som de hade. En del spelare var inne på att men nu har vi väntat i 2 veckor på att få fira det här guldet. Och så frågade man Sanne Trölsko och de bara, nej, alltså det är ju 2 år vi har väntat på det här. Hon satte det lite mer i perspektiv, för det är ju så att Rosengård vill ju vinna varje år, ser sig som favoriter inför varje säsong. Och självklart, självbilden säger det ju dem att de ska ta hem titeln år efter år, att prenumerera på den. Men i fjol, ja, då fick de se Göteborg 4. Så att Sanne Trollskor, hon hade väntat i 2 år, hälsade att det skulle festas hela natten. Eventuellt skulle hon vara hemma till klockan 6, kanske. Seger sa att är Sanne Trollskor hemma redan vid 6, ja, då skulle hon smsa och berätta det, för det vill hon se först. Jag fick inget sms, så att ja, den här festen kanske fortfarande pågår nere i Malmö. De var otroligt laddade inför det som komma skulle på kvällen där, för det väntade ju middag för och guldfest med laget för efter matchen när de hade firat med familjer och publik och alla som var på plats. Det var ju över 2500 på plats på Malmö IP, så att det var en sprakande tillställning, och man är ju glad att det också bjöds på bra fotboll, för det kan ju bli sådär när det är ett lag som är klara att man inte riktigt lyckas få ut det på planen, att man är mätta, man har vunnit. Det syntes ju faktiskt inte på Rosengård, framförallt kanske inte på Olivia Skog som växlade upp rejält redan från början. Sprang och sprang och sprang, skapade chans på chans. Och så det där inlägget som hon slår till Mimmi Larsson, Larssons då första start efter skadan, tajmar nicken perfekt. Och därifrån så var ju Eskilstunas uppförsbacke ganska jobbig, men de gjorde en bra första halvlek också tycker jag. Han skapade ju faktiskt en hel del chanser i jakten på Champions League-platsen.
Ja, och de... Ja, jakten på Champions League-platsen ska vi ju komma in på här, tänker jag, för att den har ju blivit ganska intressant inför slutomgången i och med Eskilstuna såklart som förlorar den här matchen och har Häcken kvar i sista rundan. Vi kommer till inför den matchen naturligtvis också. Men Kristianstad, som vi hade väl i princip räknat med att de skulle ta poängen de behövde hemma mot ett helt avsågat framtida nedflyttat Växjö, men så blev det inte riktigt, kan man väl säga.
Nej, och det är klart man tror det. Och kanske också trodde kanske att Eskilstunas höga motivation där skulle generera. Men det dels skickar väl signalerna, tycker jag, att det, om man bara tar Eskilstuna först, att Rosengård är så pass bra. Men om vi tar just då Växjö, så det händer ibland någonting när lag åkte ur en serie. Den här pressen de då haft på axlarna, det kanske handlar om det du kan göra är ju att faktiskt visa vad du kan. Du börjar fundera på vilket klubb ska jag spela i nästa år, hur ska jag prestera. Vi vill liksom, det enda att spela för är att göra en bra match. Och det är väl det som hände lite grann i Växjö. Jag tycker ändå Växjö gör det väldigt bra där. Men som såklart, det är väl lite av Kristianstads utmaning att man varit för ojämna hela säsongen. Nu har de ju ändå chansen då att ta en Champions League-plats, vilket såklart skulle, även om de inte skulle vara nöjda med det innan säsongen, skulle det vara ändå en bra avslutning för dem, och då får man ju summera en riktigt stark säsong. Men imponerande av Växjö, tycker jag.
Ja, verkligen. Emmi Allanen som gör målet, det enda målet i matchen, med marginaler får man väl säga, när hon, ja, alltså till att börja med, alltså löpningen in i boxen i sig, det är ju det som skapar målet. Det är ju såklart jätteviktigt att göra den, och det är inte alla mittfältare som tar den 100% löpningen rakt in i den ytan och hittar den. Men när hon drar den då liksom ribba, målvakt in, det ser ju nästan dråpligt ut när den här bollen hittar in i nät, men det plötsligt får de liksom de här liksom marginalerna med sig som de inte haft under hela säsongen. Det måste vara lite snöpligt i sig där liksom, att nu passar det att få marginalerna med sig. Men som sagt då, Växjö som alltså då slår Kristianstad som hamnar kvar på samma poäng, Eskilstuna kvar på samma poäng, och med det kommer vi in på KIF Örebro som nu faktiskt, vi satt ju här och konstaterade att ja, men det finns väl en mikroskopisk möjlighet att de kan klättra upp lite. Nu är de på femte plats efter segern mot Piteå. De har alltså 2 poäng upp till Eskilstuna och till Kristianstad. Ett Kristianstad som ska till Piteå borta för att spela sista matchen. Ett Eskilstuna som sagt ska möta Häcken. Och Örebro ska möta Vittsjö. Ett Vittsjö som, ja, teoretiskt sett fortfarande också skulle kunna ta den där platsen. Men det ska det väldigt, väldigt mycket till också. Vad tror vi? Finns det faktiskt en möjlighet att KIF Örebro går upp, hela vägen upp på en tredje plats?
Det vore ju helt sanslöst om de skulle göra den raketuppflyttningen, får man väl säga, med tanke på att vi för ett tag sedan pratade om dem där nere i de nedre regionerna i liksom samma meningar som vi pratade om AIK och Piteå. Men det är ju spännande att se det självförtroende som verkar ha fått in, och den satsningen som verkar stärka dem rejält, som släpps ju nu för bara någon minut den här nyheten om ytterligare en kontraktförlängning, eller Picke Jensen som blir kvar i KIF Örebro även över nästa säsong. Och ja, nej, men de verkar ju ha något jäkligt spännande på gång. Sen är Växjö borta, ingen lätt borta. Man ska åka ner och spela av. De har ju sitt försvarsspel med Sandra Adolfsson i spetsen och så Sabrina D'Angelo som man då måste få hål på om man ska lyckas vinna den där matchen. Men ja, jag tycker det är kul att den här tredje platsen, med tanke på att guldet avgjort, vi vet att Växjö kommer att åka ut, så är det ju härligt att det finns många ingredienser i CL-soppan inför den sista omgången.
Ja, och det är, alltså, måste säga att det är grymt spännande. Jag håller ju Kristianstad då som favoriter. De har Piteå borta, Piteå är inte i form. Men som sagt, vi vet ju Piteå borta vad som kan hända. Det är ju ingen, de skulle kunna åka därifrån i noll. Och BK Häcken, ny tränare, vill också visa upp sig. Att de slår Eskilstuna borta, inte alls, skulle inte vara en jätteskräll. Och då har vi den här matchen mellan Vittsjö och KIF Örebro. För jag tittar här även på tabellen. Skulle Vittsjö vinna, ja, med 2 bollar, eller det kan räcka med 1 boll, då har de plus 4 målskillnad. Skulle Kristianstad förlora med 2, då har de plus 4. Så skulle Vittsjö vinna med 2-3-0, då är de 3. Så att den match, alltså Vittsjö-Örebro-matchen är ju oerhört spännande. Men också att Örebro är där och knackar på dörren. det får man ändå ha en otrolig respekt för och en fantastisk prestation över en hel säsong. Så att den matchen tycker jag är en magisk avslutning på en serie där allt kan hända.
Ja, det ska bli ytterst intressant att se vad de får för sig att göra. Det ska ju sägas också att sen vi poddade senast, när vi pratade lite om Örebros kontraktsförlängningar och så vidare, så har man ju även förlängt med Carl Wickenheiser till mittfältet. Så att alltså man har ju verkligen allting på plats också till nästa säsong. Sen har man inte förväntat sig att de skulle få den här utväxlingen nu. Kan väl slänga in en liten lyssnarfråga, vet jag vad man ska kalla det, utan mer ett konstaterande om vad vi borde prata om från det är ju lite bias avsändare i form av Fredrik Stengarn, Örebro ordförande, men han bara, Anna Sandberg, det räcker så. Var ju strålande den här matchen, assisterar Heidi Kollanens 2-0 mål mot Piteå också. Den liksom utveckling hon har fått på den vänsterbacksplatsen, det har vi pratat om förr, men det är ju återigen imponerande.
Ja, från klarhet till klarhet. Jag är knappt känd, även jag har ändå jobbat med ungdomslandslag länge, hade klart lite koll på henne, men liksom man inte trodde man att det skulle bli en nyckelspelare i Obos damallsvenskan som faktiskt var den här matchen. Så att hon tar ju steg hela tiden, och det är häftigt, hon är inte ensam heller. Nu fick jag även Emilia Pelgande starta på innermittfältet, och där har ju det tycker jag, för att annars ibland tycker jag Örebro kanske har lite haft en del internationella spelare. Det ska vara krydda tycker jag, det är fantastiskt. Men nu har de ju också den strategin de pratade om för något år sedan, att de ska satsa på sina egna spelare, unga talanger, kombinerat med lite kryddor internationellt, och sen faktiskt ett mittenskikt av spelare där man har plockat spelare, värvat klokt från många klubbar, spelare mitt i karriären, tänker på Hoff Persson och så liknande. Så att, det är ju egentligen ingen slump att de börjar bra resultat, att de gör sådana här resultat, det hade man nog inte väntat sig, men det finns sen tycker jag en tydlig strategi bakom deras sätt att jobba som jag blir imponerad av, och den verkar bara fortsätta med de här kontraktsförlängningarna och hur klubben kommunicerar och aktiva man är. Det är ju imponerande med tanke på bara för några år sedan hur den ekonomiska situationen såg ut i klubben när de även åkte ur. Det var oerhört känsligt läge, så att ja, beröm tycker de ska ha för helheten.
Lite tronskifte in Erika där när sportklubben ÖSK på här sidan går som de går också kanske. Hade det varit någonting om ena laget, representationslaget åker ur allsvenskan och i damallsvenskan och går man till Champions League istället. Intressant det som händer där. Men de måste ju förlita sig på andra resultat, det var vi inne på. Kristianstad ska ju till Piteå som sagt. Eskilstuna mot Häcken. Ett Häcken som ju är under ny ledning nu i form av Robert Vilahamn som ny tränare. Imponerande start, en liksom övertygande start får man väl säga. Sen känns det som att det fanns viss revanschlusta där också inför den här hemmamatchen mot Djurgården, eller vad säger du Anna?
Absolut, och de har ju själva varit inne på från spelarhåll där att det har knakat under hösten. Det är saker som inte riktigt har funkat, och nu ser man väl chansen att använda det här tränarbytet, en ny röst in i omklädningsrummet, till att faktiskt få till en liten nytändning. Nu behövs ju nytändningen bara i några matcher. Det är damallsvenskan i all ära, men vi har ju Champions League-matcherna som väntar för Häcken och som är det viktiga såklart för dem. Framförallt de två kommande mot Benfica hemma och borta. Om man ska ha någon chans att ge sig själva möjligheten inför returmöten med Bayern München och Lyon senare då. Så att jag tycker att det är imponerande att man ser till att utnyttja den här chansen, att försöka gjuta in lite av det där självförtroendet vi såg hos dem under våren när allting flöt på, när allt satt precis som det skulle. Och jag uppskattar ju också att man väljer att flytta upp Elin Rubensson igen i planen i den här matchen. 4-0, det talar ju sitt tydliga språk, det gör det.
En skaplig signal ändå tycker jag också från nya tränare, direkt plocka upp Rubensson på mittfältet i sin första match dessutom, när det är en position som vi inte har sett henne på ett tag, i och med att hon har fått agera högerback och till och med fått göra det i landslaget. Direkt här nu, rakt in på innermittfältet bredvid Filippa Kurmark, och det gav ju otrolig effekt. Och då hade ju Stina Blacksten just det ytterst roligt när hon fick bollar serverade till sig i straffområdet, gjorde ett hattrick. Punkterade väl sannolikt hon punkterade skytteliga kampen i alla fall med det här tricket, mål nummer 15, 16 och 17. Jag vet, jag pratade lite med henne igår och då sa hon det att ja, att det verkligen har varit en energiboost när den nya tränaren kommit in, att det har blivit någonting nytt på så vis. För det här är ju en tränare de inte har jobbat med tidigare. Även om det varit i Häcken så har det ju varit på herrsidan som assisterande som Vilahamn har varit. Så att det är ju ett nytt namn, nya tankar, nya idéer och ny energi som nog kan liksom ge dem en push här mot det här liksom avslutningen av Champions League, där ju man är ganska revanschsugna också med tanke på hur de första två matcherna gått, måste vara mot motstånd som är betydligt bättre och motstånd som man inte kan förvänta att vinna mot. Men här mot Benfica, ja, då gäller det att verkligen få med sig ett bra resultat som bygger tro inför nästa säsong, om inte annat när man ska försöka ta tillbaka guldet från Rosengård. Så ytterst intressant hur det kommer gå med Häcken där i Champions League-spelet som stundar, om inte annat. Slänger in en fråga till här också från vår kommentatorskollega Marcus Bylund, som undrar: borde Häcken vila sin startelva inför Benfica nästa vecka? Det vill säga alltså spela kanske lite mer reservbetonat lag mot Eskilstuna. Det är ju lite känsligt med tanke på att det är så mycket som står på spel för andra lag samtidigt, men om ni var Robert Vilahamn, vad skulle ni göra då?
Nej, det skulle jag absolut inte göra. Däremot kanske skulle ha det i beaktning i slutet av matchen om det är någon spelare som är sliten eller liknande, att man kanske gör ett byte. Men han behöver ju också spela ihop laget utifrån liksom hans filosofi att spela fotboll, om du behöver några matcher. Och de här spelarna är också liksom, många är ju professionella fotbollsspelare och liksom landslagsspelare. De ska klara den här belastningen. Obestånd och svenskan har inte speciellt många matcher heller. Och just av den anledningen så tycker jag att egentligen att det är en icke-fråga. I det, även fast jag förstår att den ställs. Men jag tror att de behöver spela ihop sig. Och jag tycker också, om man tittar på Häcken nu, att titta på spelarna som är i laget ändå än så länge. Nu är fortfarande Kullberg Sigiotto kvar här, Kullberg spelare sist, att det här är ett lag som ska kunna liksom matcha Benfica. Det här är klassspelare som spelar dels i svenska damlandslaget, många, men även i andra landslag. Det här 4-0 mot Djurgården, så ska det se ut. Jag tycker att man ska kunna kräva mer av Häcken. Det här ser man deras högsta nivå. Så att jag har stora förhoppningar här nu inför Champions League. Det är mer hur man ska ersätta då Kullberg Sigiotti, eller om de lyckas förlänga med dem. Det är orosmomentet. Annars så tror jag förvänta mig 6 poäng som inte var omöjligt med de här spelarna. Och även med den breda truppen. Titta på vad de hade på bänken sist. Liksom, Kolmats är tillbaka, Sigiotti, Holme, Somers, Mijatovic, Karlenäs. Det är ju ingen, liksom, det är klass på den bänken.
Nej, jag håller helt med att alltså, man tittar på laget också, man bort ur bänken bara på startelvan. Det är spelare som är frekvent förekommande i ett av världens bästa landslag. Och Benfica, ja, det är såklart en klassisk klubb, såklart en klubb som kan hota, såklart en klubb som har kvaliteter. Men det är en klubb som inte ska vara på samma nivå som BK Häcken på damsidan. Så är det, för att portugisisk fotboll är inte på samma nivå. Den är inte riktigt i närheten av var den. Så att ur den aspekten, så även om man kan får att se ut som en väldigt tuff match när man bara tittar på lagnamnen, så är ju faktiskt BK Häcken ett lag som borde gå in som favoriter i det här dubbelmötet rakt av.
Ja, och jag tycker man ska prata om det också. Alltså de själva, och det självförtroende tycker jag vi ska ha i svensk fotboll. Titta hur landslaget går. Det är egentligen det självförtroende som Rosengård har i Obostam och svenskan. Otroligt så här. De har förväntningar på sig att vinna, och de går ut och leverera på det. Det tycker jag nu att BK Häcken ska kunna ha de här Champions League-matcherna. Det är ett liksom topplag i Obostamans svenska med de här spelarna. Det, liksom, där tycker jag inte vi ska be om ursäkt. Alltså, jag har faktiskt större förhoppningar på klubblagen att ska kunna ta sig längre. Klart med, längre liksom än på här sidan. Till gruppspel, vidare till slutspel. Vi är en klassnation. Det är ingen snack om det.
Det är ganska viktigt också med tanke på att just gruppspels, alltså vägen till gruppspel nu när vi har fått den liksom på papper den här första gruppspelsäsongen, så är det ju uppenbart att mästarlaget utifrån den sidning man får som mästarlag, utifrån den motstånd man får som mästarlag, då ska det nästan vara ett krav att ta sig till gruppspel. Att om du inte lyckas med det här så är det ett monumentalt fiasko. Utifrån hur det ser ut nu, däremot om du kommer tvåa och hamnar i den här League Route istället, ja, det såg vi vad som hände med Rosengård när man får i sammanhanget en lätt lottning, men ändå en fruktansvärt svår lottning i och med vilka extremt starka lag som fanns i de liksom potterna. Men som mästarlag, då ska man ta sig till gruppspel. Sverige ska ha ett lag i gruppspel varje år. Den kravbilden håller jag med om, att den måste man ändå ha sett till vart damallsvenskan är.
Verkligen, och sen tror jag att man ska försöka få med ännu fler, för nu börjar det komma in pengar. Det kommer komma mer pengar hela tiden. Och nästa år kommer det bli 2 matcher, eller 4 matcher till i Obostam och svenskan. Och då kanske man behöver kräva större trupper. Så det här är någonting jag får chansen här, medskick liksom dels till EFD men även kanske till Svenska fotbollförbundet. Hur kan vi investera i de här klubbarna som ska spela Champions League nästa år? Hur kan vi säkerställa att vi vet att det handlar om ekonomi, men att kanske de klubbarna har resurser att kunna värva några fler spelare, ha större trupper och på så sätt lyckas vi ta oss till Champions League, kommer pengarna in i klubben, då kan de kanske sälja spelare, då gynnar pengarna hela Obostan och Svenskan. Så att jag skulle gärna se en investering i samtliga lag nästa år så att vi får minst 2 lag i gruppspelet. Jag tror att vi håller den nivån.
Mm. Anna, någonting att tillägga till den diskussionen?
Nej, det jag håller med Per om där är ju dels att det behöver hjälpa till att satsa på klubbarna så att de kommer in där med tanke på att det kräver lite mer. Men också när jag pratade med folk runt Rosengård då i måndags så märker man ju fortfarande vilken besvikelse det var för dem att de rök i kvalet Champions League. De själva hade ju räknat med att de skulle vara med i det här första historiska gruppspelet. Det var ju en rejäl missräkning att åka ut mot Hoffenheim och kanske framförallt på sättet man gjorde det också. Sådär. Så att visst ska vi kunna få in 2 svenska lag i ett Champions League-gruppspel utan att det ska behöva vara som så att man måste ha tur med lottningen, utan nej, vi borde kunna ha svenska representanter i det där gruppspelet nästa säsong.
Det är ju därför det är så fruktansvärt viktigt att Häcken gör det man på något sätt ändå kan förvänta sig att de ska göra mot Benfica, det vill säga ta de där 6 poängen. För att det är ju det som kommer att avgöra hur vägen till gruppspelet ser ut. För att, det, alltså, att man kommer att ta sig förbi Lyon och Bayern München i gruppen, det är ju osannolikt att man kommer lyckas göra. Men däremot, bara att ta de, alltså segrarna mot Benfica ger ju koefficientpoäng som gör att ja, man kommer kunna bibehålla liksom någon form av system där du faktiskt kan få in lag, att det är möjligt att få in lag. För annars så blir det ju bara en ond spiral, att om det går dåligt i gruppspelet och du tappar placeringar, ja då kommer det bli svårt att ta sig till gruppspelet, och sen så sitter du i någon sorts form av moment 22 där du inte riktigt kan liksom rädda upp det oavsett vad du gör. Så att, nej, det är väldigt viktiga matcher mot Benfica, det är inte bara någon sorts liksom, alltså avfärdas och spelas klart där i gruppspelet. Det är ganska viktigt för svensk fotboll i allmänhet att BK Häcken gör bra resultat här i de återstående matcherna av CL-gruppspelet. Vidare, vi nämnde ju skytteligan lite kort där Sina Blackstenius har säkert att den kanske blev lite pressad av det som hände under lördagen, för att när Hammarby då skulle tacka av sina hemmafans första matchen på kanalplan efter publikrekordet, ja, då var det ju Chenna Grace Kanu som kraschade festen kort och gott. Ja, strålande insats av henne om inte annat, och även av Linköping i övrigt. Eller vad säger du, Per?
Ja, men verkligen. Vi kan få börja berömma ändå publiken. För jag tycker det är ganska viktigt ändå att när man följer upp ett sånt där derby, att det inte är en engångsföreteelse. Det är visst inte 18 000 där, men det var 2-3 eller 2-4. Men du fyller upp det. Regntung dag, du fyller upp kanalplan som det ska vara, otrolig stämning, och att man inte, att det bara blir en gång, att det blir fler gånger, nu börjar det bli rutin, så att check på den. Sen tycker jag att det var en bra, framförallt första halvlek, ganska högkvalitativ match, 2 lag som hög intensitet, utmanade varandra, spelade på olika sätt, men över 90 minuter så hade ju, tycker jag, Linköping taktiskt väldigt väl genomförd match med då spets i par positioner, Kanu längst fram och inne på, Momiki på inne mittfältet, och så en backlinje ledd av Fischer som över 90 ganska lätt vann mot Hammarby, vilket kanske var lite oväntat innan matchen. Hammarby som kämpar med att hålla samma höga nivå som de hade på våren. Det kan lätt bli så. Nu ligger de 8 och det kanske är ändå en stark prestation av en nykomling, men rättvis seger till Linköping, ska jag säga.
Ja, det innebär ju också för övrigt att den här matchen mellan Vittsjö och Örebro, det är inte bara betydelse för tabellen i helheten, det är även betydelse för mitt och Kristoffer Bergströms vad i allra högsta grad, med tanke på Hammarbys svaga form. Vi får väl se hur det blir med det där. Ja, men alltså bara titta på formtabellen, så är det ganska intressant, för Hammarby är ju bara 10:e bästa laget i allsvenskan om man tittar på de senaste 5 matcherna. Då är man ganska långt ner, alltså näst sist sett i form. Du har 3 förluster senaste 5, en vinst, en oavgjord däremellan, 2 raka förluster nu. Det finns ju andra intressanta faktorer här, att Eskilstuna är inne på 3 raka förluster just nu. Djurgården inne på 4 raka förluster, där den här effekten från tränarbytet kanske på något sätt avtagit här under sluttampen av säsongen. Och ett Piteå som på något sätt bara slappnat av efter att deras kontrakt mer eller mindre säkrats. KIF Örebro för övrigt toppar ju den här formtabellen på sista 5 matcherna med 4 4 vinster och en oavgjord på senaste 5. Men alltså, någonting jag noterar med Hammarby här också, att efter matchen såklart det är ju, inför sina hemmafans att förlora, så är det ju såklart ett frustrerat lag. Men det är väl lite uppenbart att i många matcher där man har tappat poäng, så är man av inställningen att vi förtjänade inte att tappa de poängen. Vi förtjänade att leda den här matchen, eller vi borde inte ha legat under, snarare än att det blir något att det inte fungerar. Det är lite en sån känsla jag har fått i alla fall, hur mycket man pratar med spelare efter, att man har ett väldigt starkt tro på sitt grundspel. Sen så blir det på något sätt att man blir fundersam, konfunderad när inte det här grundspelet ger resultat, som i de matcherna vi har sett här under hösten. Och lite mot Linköping här också, när ja, man utnyttjar ju Hammarbys försvarslinje. De hade ju inget svar på när de där djupledsbollarna från Kap också, och Momiki hittar in liksom och kan nog bara springer förbi och placerar in dem. Finns nog lite ändå att jobba på för Hammarby om man ska liksom nå de väldigt höga ambitioner som den klubben har, det vill säga ta en Champions League-plats nästa säsong. För det känns ju nästan uttalat att det är det som är nästa steg för dem när de har etablerat sig i serien. Vad skulle ni säga behövs liksom, vad är det Hammarby speciellt behöver för att nå ta det här nästa klivet?
Det är väl lite av problemen de har fått, har ju att göra med skadesituationen de har haft på sitt defensiva mittfält, att tryggheten där, att det har varit en hel del skador på Fanny Hjelm, Hanna Folkesson, två bärande spelare ändå i deras sätt att spela. Och sen så verkar det ju lite ha gått roll i att de själva inte riktigt förstår vad det är som gör att de inte längre kan spela den där fotbollen som de lyckades med på våren, att man har tappat den tron lite och började ifrågasätta att men spelar vi för svårt? Och man bara, men det gjorde ni ju inte i våras. Varför skulle spelet vara för svårt för er nu när det är samma spelare? Så att lite hitta där i vad det är som har gjort att det har gått troll i spelet under hösten. Och sen men kanske något mer nyförvärv med lite rutin. Men jag tror framförallt på det där mentala, att hitta tillbaka till grunden, det som de var när de kom upp, för det spelet som satt då, att det behöver sitta till nästa säsong, och att man inte börjar ifrågasätta om man spelar för svårt eller inte.
Jag kan bara spinna vidare. Jag tänker ibland så att antingen funkar det för dem, då blir det riktigt bra, då kan de spela bollen ner från hela vägen till målchans, eller så funkar det inte alls, man spelar bort bollen, eller att de tappar bollen så får de ett friläge mot sig. Det får inte vara så stor skillnad i deras spel. De släpper in, tycker jag, för enkla mål. Det är ett problem. Det tycker jag ibland ofta har med anfallsspel att göra. De får inga djupa anfall, de tappar bollen i fel läge eller deras lag är långt. Så att jag tror att de måste hitta ett sätt i spelet som gör att det får inte vara så stor skillnad. Men sen är det också så att jag har helt rätt, en tillskicklig central mittfältare behöver inför konkurrensen, tycker jag. Det är en nyckelperson, och sen har de även en backlinje som jag tycker Alice Karlsson gjort jättebra som kapten, och även Elsa Karlsson som de var givna i elitettan, med två spelare som aldrig spelar OBOS damallsvenskan, som nu visst man hade Eva Nyström där också, men som bär den här backlinjen, och så Hanna Lundqvist, skicklig spelare. De behöver ha, tycker jag, någon riktig klassförsvarare, gärna en snabb mittförsvarare. Då tror jag liksom, då kan de där växa kring henne. Det tror jag skulle vara en viktig nyförvärv för klubben.
Ja, utan tvekan. Och apropå spelare som kan byta klubb och så vidare, jag var inne på Chana Grace Kanu här, gjorde hattrick samtidigt. Hon har ju ett utgående kontrakt. Det är ganska intressant, man pratade med henne efter matchen där hon liksom ville ju säga att hon har inte bestämt sig riktigt än vad hon ska göra när kontraktet går ut. Hon ska spela klart när matchen, gör ett bra intryck där och så vidare, och väldigt nöjd med sin egen säsong och sin leverans, även om hon medger att liksom laget i sig inte har fungerat. För det är ju så med Linköping att de har ju vaknat till liv nu sista omgångarna, och de överlag är väldigt besvikna över att vara där de är i tabellen och inte vara högre, för att det är en klubb som har höga ambitioner att nå någonstans, att vara och slåss om Champions League-plats, att till och med ambitioner egentligen att vara och slåss om ligatittar om man tittar på sikt. För det har de ju faktiskt varit, det behöver inte backa bandet allt för långt för att hitta en tid när Linköping var ett av seriens absolut bästa lag. Men Kanu i alla fall, som har varit jätteviktig för dem, hon har ju utgående, sa ju det att jag vet inte vad jag ska göra, men han ställde frågan vad är det liksom som är prioriterat när du letar klubb? Då var det ju topp 3, Champions League, liksom att gå till en riktigt bra klubb som är en riktigt stor utmaning. Men utesluter ändå inte att vara kvar i Linköping. Så vi får se vad Kanu gör. Det ska ju finnas intresse både från inhemskt och utländskt håll för för henne, och det kan man ju förstå med tanke på den säsongen hon har gjort. Vad tror ni, hur viktigt är det för Linköping att behålla en sån spelare? Och kan de behålla en sån spelare?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tror att de kan absolut. Jägler är ju en skicklig tränare. Han jobbar säkert med spelarna där. Och det känns också som Linköping skulle kunna ha en hel del muskler. Sen som sagt kommer de inte spela Champions League nästa år. Jag tror att det är både lag i Sverige. Titta på lag som Eskilstuna. Skulle långt ta sig till Champions League. Tappat Kulashi, sålt spelare under säsongen. Jag undrar inte om de skulle vara väldigt sugen på en till snabb forward. Även andra såklart. Häcken tappar kanske Backsten. Så att även internt så tror jag det blir dragkamp om henne. Men just nu, gör man såna där prestationer, så kommer hon även vara aktuell för internationella klubbar. Och då kommer klubbarna i Sverige inte kunna konkurrera med lön. Så att det handlar väl om hur rotad har hon under blivit. Hon har ändå spelat två raka säsonger i Linköping. Trivs hon bra i Sverige, kan vi och hitta en långsiktighet och en längre kontrakt, så kanske de stannar. Ja, det beror på. Det blir spännande att se silly season.
Ja, det är ju redan igång med kontrakt förlängningar både åt ena och andra hållet. Vi har varit inne på KIF Örebro, ska jag nämna där. Eskilstuna nämnde du, Anna Oskarsson förlängde ju där nyligen bland annat där också. Det sker saker i alla fall här, och arbetet har hunnit börja. Men om man då ska försöka utvärdera arbetet som har varit, nu slänger jag in en Marcus Bylund-fråga till här bara av farten. Seriens bästa nyförvärv den här säsongen på rak arm. Det är inte en helt lätt fråga, för det är ganska många nyförvärv och ganska många som gjort det väldigt bra. Men
Olivia Skog.
Jag tänkte precis säga det, att Olivia Skog känns som en ganska god kandidat i det. Anna, du får lägga ut motiveringen.
Ja, men väldigt mycket med tanke på vad hon har betytt för Rosengård, med i form av alla målen hon har gjort, den energispelaren hon är för dem också. För det ser man ju när det kanske inte riktigt finns den där tändningen, eller om det är lite avslappnat i Rosengård. Men då kan man titta på Olivia Skog, och så taggar hon igång alla igen. Hon har ju en otrolig intensitet i sitt spel, och dessutom då målen hon har dragit till med den här säsongen, den ena drömträffen efter den andra som har gjort att Rosengård plockar poäng på löpande band, och som också då gör att hon nu lite lever i sin dröm, den där drömmen om att få vinna ett SM-guld, att faktiskt få bli guldmålad efter. Jag har aldrig sett en så uppspelt spelare inför guldmålningen. Hon hade också en otrolig assistans av lagkamraterna Fiona Brown, Emma Berglund och Caroline Seger kanske inte assisterade så mycket, hon mest dokumenterade det mesta. Fiona Brown hjälpte till och guldmålade Olivia. Emma Berglund var med och coachade. Fick Olivia att släppa loss rejält framför kameran. Så att, det var en intressant guldmålning. Och den energin som hon har då, inte bara i det där omklädningsrummet på Malmö IP efter det säkrade guldet, det tycker jag gör att hon borde räknas som det bästa nyförvärvet den här säsongen.
Per, håller du med?
Ja, det var väldigt svårt att inte hålla med där. Du nämnde en spelare som jag hjälpte till, som jag tycker också är central i Rosengård. Ja. Emma Berglund där, byter ändå från Häcken, den backlinjen, och så hon stått pall hela säsongen och spelat med nya spelare, och ändå Rosengårds försvar första halvan, det är, jag håller henne högt. Och sen tycker jag det är kul att bara nämna ibland med nyförvärv att ibland syns alla spelare. Vi tar Eskilstuna, samma Eskilstuna som på ramla ur. Jag har nämnt den förra någon, tror jag, i Nor Ekhoff, som får en balans, alltså en spelare som inte syns så mycket, men en spelare som gör andra bättre. Hur värvar man för att göra att de spelarna man har blir bättre och hela Eskilstuna blir bättre? Den balansen Eskilstuna har fått på mittfältet, den arbetskapaciteten och den lagspelaren hon är, har varit väldigt viktigt, tror jag, för Eskilstunas övriga spelare. Så att, tycker jag, en liten bubblare kan slänga in där.
Alltså om det ska bubblare så kan man ju dra hur många som helst, tänker jag, på just den front. Alltså jag tänker så här, liksom bara Fanny Hjelm dök upp i huvudet på just det där med att värva in någon som gör alla andra bättre och som verkligen liksom tar en sån pass viktig plats i ett lag och gör det liksom Alltså sätter det i en helt annan nivå, för det är ju fan det. Alltså Madeleine Janogy såklart, man kan prata om i Hammarby där som nyförvärv också, men det förstod ju på något sätt såklart hon, man vet vilka enorma kvaliteter hon har. Finns ju många andra exempel på spelare som alltså gått in och gjort ett lag bättre. Om man ska lyfta en annan Stockholmsspelare, Nelly Lilja, som kommer in på det här Djurgårdsmittfältet, tycker jag har tagit för sig på ett enormt sätt. Där, fantastisk värvning i sig att hon har kommit in där. Ja, AIK ska vi inte prata om, liksom Hannah Davidson rakt in i försvaret och styrt upp det. Hon och Hayashi som har gått in med all kreativitet de har på det här mittfältet och får anses vara en succévärvning. Om vi tar Linköping, om vi drar söderut, Capox tycker jag också liksom, som verkligen bara klivit in och visat varför hon var nominerad i årets genombrott redan förra säsongen i Uppsala och fortsätter på den otroligt spännande utvecklingen i Linköping. Det finns ju många spelare, om vi säger så, som
det, ja, nu har du snart radat upp alla.
Ja, jag ska inte göra det. Jag stoppade mig själv här. Vi kan bara konstatera att faktiskt en eloge till sportcheferna i serien som uppenbarligen gjort ett väldigt bra jobb överlag här.
Ja, jag tycker också bara att vi ska highlighta lite som Per var inne på, Emma Berglund, som man ofta glömmer att... Hon känns så självklar i Rosengårds backlinjen, vilket gör att man glömmer att hon är ny där för den här säsongen. Hela rotationen som har varit och det här att hon faktiskt har kunnat spela hela säsongen den här, i år. I fjol hade hon ju en hel del skadeproblem när hon tog SM-guldet med Häcken. Det är kul att se att en spelare som Emma Berglund också växer i den nya miljön. Är väl kanske konstigt att säga hennes fall med tanke på att hon har en lång historia i Rosengård sen tidigare innan hon blev utlandsproffs. Men nej, det tycker jag faktiskt att Emma Berglund har vi pratat om lite för lite den här säsongen.
Håller helt med. Nej, det måste också sägas. Det säger också en del att vinna SM-guld 2 år i rad i två olika klubbar. Det säger ganska mycket om en spelare och också att göra det på, som du säger Anna, på det sättet med liksom så mycket förändring runt omkring sig men ändå vara en konstant och en så pass viktig karaktär, en till och med är inne och coachar en guldmålning. Det reagerar jag på där, att liksom inte bara stöttar utan coachar guldmålningen för Olivia Skog. Det skojar man inte bort.
Nej, hon såg också väldigt tydligt till att de skulle klippa städningen efter. Det var också fint, för då var det dags att börja fira på riktigt. Och, ja, det sa hon också. Som bästa vän så måste jag kliva in här och säga att our work here is done. Så lämnade de, gick vidare till guldfesten, precis som man ska som mästare.
Och då var det du och Orre som fick hantera efterspelet till hela den här guldmålningen då?
Absolut, med stark assistans av Rosengårds presschef Louise Eklund. Hon hjälpte också till en sväng där inne och svabbade golvet. För när den där champagnen sprutar i ett omklädningsrum, ja, det luktar en hel del och den fastnar på diverse ställen. Det var också guld i princip hela omklädningsrummet. Så det hade att göra en liten stund efter guldmålningen också.
Fast skulle de inte bara behållt det guldfärgat? De har ju ändå den självbilden liksom, att det ska väl påminnas om.
Hade de själva ägt lokalerna?
Ja, just den lilla detaljen. Ja. Den lilla detaljen.
Ja.
Men så är det, Rosengård alltså som fick fira med pompa och ståt. Men det är ju en omgång kvar och vi har varit inne på hur spännande den där striden, den enda levande striden är. Vittsjö-Örebro känns väl uppenbart som en av de här matcherna som man kanske har på åtminstone en av skärmarna i den här slutomgången. Vad ser ni annars mest fram emot med den avslutande omgången som stundar?
Ja, men det är ju matcherna som är inblandade i spel. Mm. Så är det ju. Det är ju det som blir det mest intressant att se. Ett Rosengård som liksom har firat sitt guld i en vecka bortna mot Djurgården. Ja, det blir väl vad det blir. Lite så känns det. Och det blir ju så när matcherna blir avslagna. Man vill ju ha de här matcherna med nerver. Så att jag ser fram emot matcherna där alla lag som kan nipas och hjälpas. Så det kommer att vara igång x antal matcher på mina skärmar på lördag.
Du kör skärmlösningen istället för på platslösningen på slutomgången då?
Det får nog bli så. Vi har ju lite att fixa inför en viss gala som går av stapeln om mindre än 2 veckor. Så att, jag måste nog inse att jag inte kan hålla på och åka runt hela tiden. Det smärtar, men ja, jag kanske måste fokusera lite också.
Ja, Per, för din del, är det någon särskild, är du på plats någonstans?
Ja, men det ska nog vara. Och inte ska synka det, vad jag vad jag kan få komma, men det är tanken att har man chansen att få se en live-omgång till och gör man det och får prata lite fotboll. Men annars tycker jag ändå, nu är tre matcher som det inne gäller, det är väl ändå en signal till att det inte är helt optimalt att en serie, dels att ett lag åker ut så här, att det inte är spännande, för det ska ju vara så oerhört spännande tycker jag, både liksom de näst sista, de tre sista omgångarna, det är ju det som kan bygga intresse kring en hel nästa säsong, så att lite olyckligt att vi bara ett lag som åker, att det är klart. Nästa år tycker jag åka två lag där uppe, för att dels är Rosengård alldeles för bra, eller de är fantastiskt bra och de vinner rättvist, det är ingen snack om det. De är liksom allt från spelet till organisationen, hur de har värvat, hur de har hanterat nya tränare. Respekt. Häcken är tillräckligt bra på tvåa. Det är liksom ingen snack. Två lag är bättre än alla andra. Sen har vi en tredje plats till kamp om, men sen har vi också tyvärr en bottennivå som där Växjö har tagit för lite poäng. Jag ser fram emot en serie med faktiskt, sen om det är rätt eller fel kan vi debattera, men att det blir en serie med 14 lag, får vi se fler skikt. Förhoppningsvis så får vi också, jag tror det blir tuffare liksom, i botten tror jag kommer att få tydligare skikt, kanske två olika mittenskikt. Sen är jag lite bekymrad över toppen liksom. Kan det komma in lag och konkurrera med Rosengård Häcken? Eller framförallt, hur kommer Häcken hantera det här? Blir det bara Rosengård där uppe? Som det ser ut nu så har de ett väldigt försprång, så att, jag ser fram emot en tabell där det ska leva alla typer av fighter hela vägen in. Det hoppas att vi får nästa säsong.
Ja, nu det här med en ner är ju en engångsföreteelse, men samtidigt såklart det lägger en smolk i bägaren till liksom. Nu får jag ursäkta att jag är lite opåläst i just det här sammanhanget, men i och med att det blir 14 lag kommer vi få kvalmatch. Är det ens bestämt?
Bra fråga.
Är det ens bestämt?
Jag kommer inte ihåg exakt vad.
Nej, det tror jag.
Hur det ser ut.
Jag tror inte det. Då får vi nog reservationer. Jag är inte heller helt, men jag för mig att det är två som åker och två som går upp från Elitettan, jag inte, men jag...
Ge oss ångestkvalet i december. Nu har de ju läge att göra det. Nu kan jag känna att liksom det gamla herrallsvenska systemet med 14, då var det ju två ur ett kval fortfarande. Och den...
Jag håller med, det är spännande. Det händer ju, det bygger ju intresse längre åt alla håll och kanter, så att men vi får väl se då, vi får reservera oss vad som faktiskt är sagt där.
Ja, förstå den liksom känslan för ett elitettanlag som kämpar sig upp på den där kvalplatsen. Jo, nu har vi chans att gå upp. Ja, borta match i Piteå den 5 december i en kvalmatch. Det är liksom, då förtjänar du verkligen din plats om du lyckas ta dig igenom ett sånt kval. Vi måste ju säga någonting om IFK Kalmar också och välkomna dem tillbaka till finrummet igen. Säkrade ju sitt avancemang från elitettan här i helgen via ett 1-1 resultat hemma mot Uppsala. Så IFK Kalmar gör alltså Umeå sällskap upp, också ett lag som då kommer tillbaka, även om den senaste sessionen i damallsvenskan inte var någonting att direkt skriva hem om för Kalmar, som ju åkte ur med dunder och brak. Ska ju dock vara bättre förberedda den här gången sägs det. Har lite mer ordning på sakerna och vet också vad de gjorde för missar förra gången. Vad tror vi om IFK Kalmars möjligheter?
Jag har ju sett dem för lite i elitettan i år för att veta exakt hur de spelar. Det ska jag vara ärlig med. Men just det där att de ska ha lärt sig av senaste sessionen, det får man ju verkligen hoppas. Det var ju inte kul att se dem i damallsvenskan sist, och vi vill ju inte ha det där med klassiska som vi tyvärr har sett i damallsvenskan allt för många gånger, att det är ett lag som är väldigt mycket sämre än de andra, som inte plockar poäng lite här och var, så som vi har sett Växjö då kollapsa totalt i år. Vi hade Uppsala som hade det otroligt tufft i fjol. Vi har haft IFK Kalmar, vi har väl haft Jitex upp och snurrat också med väldigt få poäng, så att jag hoppas att de är bättre rustade och att vi inte ser ett lag som är så tydligt avsågat nästa år.
En önskan, för just nu är det stor respekt att gå upp, det är imponerande, har gjort en bra säsong, det ser inte ut däremot som truppmässigt att just nu kom, som jag ser det så räcker det inte till i OB och Stammarsvenskan, men tänk om man skulle få drömma lite grann, ta kontakt med Kalmar FF, sätter och prata ihop er, går att göra någon synergier, få ihop klubbarna, samma marknadsavdelning, dubbla intäkterna på sponsring för herr och dam och göra någonting stort i Kalmar. Det är väl någonting som skulle vara spännande.
Och hyra in sig på Guldfågeln.
Jajamän.
Känsligt ämne för laget på Gröndal. Men såklart, alltså, i och med att Kalmar FF nu också verkar liksom vara en ganska välmående förening igen. Det kan man inte alltid kunna säga om den klubben, så känns det ju som att nu finns det ju ändå en framåtanda i den staden liksom fotbollsmässigt också, att, och dessutom då med både, ja, nu får du ursäkta Anna, men både liksom Växjö DFF och Öster i den andra divisionen nästa säsong, så har ju Kalmar ett läge att faktiskt, alltså, fastställa och liksom statuera sig som Smålands lag, eller i alla fall den delen av Småland, även om man nog i Växjö vill arbeta emot det, kan jag tänka mig.
Ja, i Växjö håller nog ingen med det, kan jag säga.
Nej, det kan jag tänka mig. Det är jag väl medveten om i det här fallet. Nu läser jag bara på fakta hur det ser ut just nu. Så att, det är lite synd ändå att liksom Växjö åker och Kalmar åker upp, att de inte liksom kan få mötas. För att det är ju en häftig liksom rivalitet där också, som man hade varit kul att se på planen i ett damallsvenskt sammanhang.
Ja, och det är ju något man lite saknar i damfotbollen generellt. Jag tycker den där rivaliteten vi har på flera ställen på herrsidan, den är inte lika tydlig på damsidan på många ställen, och den vill man ju bygga lite just för att få den här spänningen, intensiteten inför matcherna, så att man verkligen känner att wow, den här matchen är något extra. Det vill jag se mer av framöver.
IFK Norrköping får jobba sig upp också, så att de får lite rivalmöte med både Linköping och, ja, GIF Örebro vet jag inte hur mycket rivalmöte det blir, men det är ju någonting med Norrköping och Örebro också som gör det lite extra kittlande ändå, så att det är väl ett lag som man kanske kan på sikt hoppas på för att liksom förgylla serien, säger jag. Något bias i ämnet.
Bara innan du får avsluta, om vi på sikt ska skicka lite, så undrar jag vilka ni säger vinner SM-guld 2025?
2025?
Ja, det är alltså om 4 år.
Hammarby IF.
Det blir tyst här. Hammarby är du inne på då, ja. Jag vet några som säger emot.
Norrköping och Uppsala och Hammarby. Och så Rosengård utmanare.
Ja. De som själva är inne på att SM-guldet, ja, men det kommer ju stanna där det är i år. Men då ska Malmö FF vara uppe i damallsvenskan. Och ja, de räknar med att de kan vinna första året.
Men det blir väldigt intressant, är det då att FC Rosengård på något sätt lever på lånad tid då? Att man bara är medvetna om att MFFs egna förening, den som liksom klubbar sig igenom på deras årsmöte, att vi ska inte ta över FC Rosengård, det är inte av intresse, vi ska bygga vårt eget från grunden. När det hittar upp då, så ska bara Rosengård lämna sin plats som Skånes största lag, varsågod, och sen acceptera.
Ja, det är väl inte riktigt så. Ja, det är exakt. Det är ju så man ser det i Malmö FF-led. Och det var ju LB07 som man erbjöd att göra en sammanslagning, ja, med att ta över platsen, ja, i elitettan. Något som supportrarna var väldigt emot, vilket gjorde att de ju förra året började i division 4. Nu är de på väg att springa igenom division 3 också. Kan bli klara på torsdag kväll som seriesegrare och klara för division 2 då. Och deras tränare satt och räknade fingrarna igår när jag ställde den här frågan. Ja, men när får vi komma hit och guldmåla en spelare då? Vi var ju liksom hos Rosengård, och så räknade han på fingrarna. Ja, men det borde ju bli då 2025 som är första säsongen. Så det är väl det vi tittar på, att då tar vi guldet. Och de vill ju gärna se rivaliteten mot Rosengård. Det är klart att de har sett vad som har skett i Stockholm med Hammarby, publikmatchen. Mm. Det är klart att de vill se ett fullsatt Eleda stadion, ett derby mellan MFF och Rosengård i högsta serien. Med en riktigt bra match med en härlig inramning. Så att det är det de drömmer om. De ska inte ta Rosengårds plats bara sådär, utan nej, de vill ha rivaliteten också med en av Sveriges bästa, främsta, mest meriterade klubbar som ju FC Rosengård ändå är.
Alltså, kalla mig något, alltså, negativ här, även om jag tycker att det låter som en fantastisk plan, och man hoppas att det faktiskt blir verklighet, att man får en sån rivalitet och att den skulle byggas upp mellan Rosengård och Malmö. Men jag tror, alltså, jag får tyvärr känslan av att MFFs uppgång skulle bli FC Rosengårds fall, oavsett om de vill eller inte. Att det finns någonting liksom historiskt som gör det, alternativt att det inte finns plats för två pass så stora vinnarskallar i samma stad, i samma serie. Men jag kan mycket väl ha fel nu. Som sagt, det som händer i Stockholm är ett bevis på att det går. Men samtidigt så är ju den rivalitet som byggts upp på här sidan under väldigt, väldigt många år, som är djupt inrotad hos alla fotbollssupportrar. Rivaliteten FC Rosengård kontra MFF är inte inrotad. Så att den kommer ju behöva ganska många år, och förhoppningsvis måste ju Rosengård också fortsätta göra det. det bra jobb de gör och fortsätta hålla den statusen, fortsätta hålla den svansföringen och visa att vi är bäst och tatuera det, då kan det byggas upp någonting. Så jag hoppas ju att liksom profetian stämmer på så vis att vi får ett rejäl rivalitet där. Sen ska man väl nämna också här, om BK Häcken gör där de ska här och hanterar det som de ska, då borde ju de vara en superstark kandidat att ta det där SM-guldet 2025 också. Sett till
så kan det vara, och vi ser ju också att det är ju fler klubbar på starka på här sidan som satsar och faktiskt lockar publik och har sig nu, så att det kan nog ha hänt väldigt mycket till 2025 med fotbollen och intresset förhoppningsvis, framförallt när allt fler ger sig in och satsar. Det är ju inte bara Malmö FF som har en damsatsning som de blåser på, men vi ser ju IFK Göteborg satsa, Helsingborg vill väl också in, Elfsborg starta, alltså alla ska ju med på tåget nu, äntligen verkar de ha förstått att det är ett tåg värt att åka med på, att man måste hoppa på det nu om det inte ska vara för sent. Så att jag vet inte ens vad vi har för fotbollsvardag 2025. Det känns spännande, det känns som att det är på uppgång och att det kan vara något väldigt roligt som ligger i framtiden.
Med det sagt så hoppas jag fortfarande att vi kommer ha alltså välskötta egna klubbar som Kristianstad, Eskilstuna, KIF Örebro, som inte heter Örebro SK utan KIF Örebro fortfarande, Vittsjö och den typen av lag fortfarande med i den här kampen. Det kanske inte är det bästa på sikt ekonomiskt för liksom serien och så vidare, men jag hoppas verkligen att det kommer finnas sådana klassiska damallsvenska föreningar som fortfarande är med och tampas om det. Det är väl min förhoppning, även om jag samtidigt hoppas att jag ser Djurgården och AIK steppa upp och vara ett lag som slåss om titlar också. Det blir ganska många lag som ska slåss om titlar om profetien ska stämma här. Får väl utöka
serien. Ja, just det här, vi ska vara en 14-lagsserie känns liten om alla de här lagen.
Ja, 35 kan vi sikta på. 36 lag som nya Champions League-systemet på RC-en. Det kan vi sikta på. Det blir roligt. Nej, med det sagt så kommer vi bli utkastade i den här studion, eller jag kommer bli utkastad i den här studion alldeles strax. Vi får nog runda av där, damasvenska.
Men du,
ja?
Vi kan väl avrunda då med att säga att man ska börja hålla utkik nu, för i veckan så kommer det börja komma ut vilka som är nominerade
är
till damasvenskans bästa.
Så är det, absolut.
Så stay tuned och håll utkik.
Verkligen, nomineringarna kommer att börja släppas här nu i veckan, så att håll koll på sajten där ni såklart läser allt det senaste in om damallsvenskan på Sportbladet. Och ni ser ju även hela slutomgången på Sportbladet Play. Anna Rydén, stort tack för du ville vara med från Växjö. Per Lagerström, stort tack för du ville vara med från, ja, vart är du?
Nej, då är jag jävla.
Du är var du inte i Uppsala förra gången?
Jo då, men nu, jag måste ta mig runt i Sverige.
Ja, herregud. Man kan sitta still, Makoto.
Här sitter jag på min kammare på Västra Järnvägsgatan fortfarande. Så kan det vara. Vi får se vart man är till helgen, om inte annat. Men där sagt, tack alla lyssnare också. Så hörs vi snart igen.
Tack och bock.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.